Det finns ingenting viktigare än att lära känna Kristus, att bli bekant med honom, att veta vem han är, vad han har gjort för oss, hans verk, hans ämbete, hans person. Och för att veta någonting om honom så måste vi gå till skriften, och skriften har den makten att göra oss visa till frälsning, det vill säga att undervisa oss om frälsaren och hans verk, om hans rike. I det här föredraget ska vi gå till Saltaren, eller salmerna som Saltarens bok också kallas. Ämnet heter Messias i Saltaren. Och som en inledning ska jag läsa några verser i Lukas sista kapitel. Verser som torde klargöra varför vi går till skriften för att lära känna Kristus. När Jesus vandrade med Emmauslärjungarna så fick han höra hur besvikna de var. När de nu hade hört om korsfästelsen, att man hade avrättat Jesus Kristus. Och de hade hört att han hade uppstått, men de kunde inte fatta vad det var frågan om egentligen. Och då säger Jesus till dem i den 25 till och med 27 versen: O, hur oförståndiga är ni icke, och tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna hava talat. Måste icke Messias lida detta för att så ingå i sin härlighet? Och han begynte att genomgå Mose och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Så kom Emmauslärjungarna tillbaka till de 11 och några andra. De satt där och de berättade vad de hade hört och vad som hade hänt, hur Herren hade visat sig för Simon. Och så berättar också Emmauslärjungarna vad som hade hänt med dem. Och Jesus uppenbarar sig då igen, står där mitt ibland dem, och så säger han enligt vers 44 och 45: Det är så som jag sade till eder medan jag ännu var bland eder, att allt måste fullbordas som är skrivet om mig i Mose lag och hos profeterna och i salmerna. Därefter öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Nu är det vår bön att Herren ska öppna också våra sinnen så att vi förstår skrifterna och förstår salmerna. Salmerna, det är profeters verk. Det är först och främst verk av profeten David. Vi brukar ofta säga konung David, och det är ju riktigt. Men vi ska komma ihåg att den heliga ande har utvalt konung David som sin profet. Och det är så som profet, det är så som ett inspirerat verktyg av Gud som David på den heliga andes ingivelse talar det som står i Davids salmerna. Så har vi fler profeter. Det är inte bara David som har författat salmerna i Saltaren. Det är flera, men David har författat de flesta. Egentligen är det den helige ande, men han har använt sig av David som sitt språkrör, som sin mun. Och nu ska vi se på några av salmerna, vad de har att säga och lära oss om Messias, om Kristus. Vi kan då börja med de två salmer som ofta citeras i Nya testamentet som vittnesbörd om Jesus Kristus. Det är den andra salmen och det är den 110:e salmen. Bibelkritiken går inte med på verklig profetia ingiven av Gud den helige ande, och därför säger man att de här salmerna handlar ursprungligen inte om Messias utan bara om en kung i Israel. Och kungen Israel var ju inte Guds son till sitt väsen, utan kunde möjligen få kallas för Guds son, men var ju en vanlig människa. Men Nya testamentet lär oss hur dessa psalmer ska förstås. Det är frågan om vittnesbörd om Messias, om Herren Jesus Kristus. Den andra psalmen börjar med att tala om motståndet mot Herren själv och mot hans mode. Och vi sa förra gången vi talade om Messias igår att dens mode, det är detsamma som Kristus eller som Messias. Här talas om hur hedningarna träder upp i förfänglighet. Jordens konungar reser sig upp, rådslår med varandra mot Herren, mot hans Messias eller mot hans mode. Man tål inte Herren, man tål inte Kristus, man vill frigöra sig från konungarnas konung och herrarnas herre. Och det är i det sammanhanget som det här i psalmen uppenbaras hur dåraktigt det är. Ty man inser inte vem det är man sätter sig upp emot. Man tar inte sitt förnuft till fånga. Man förstår inte att det är den högste man gör uppror emot. Han som är större än alla andra. Herrens Messias, Herrens mode, är nämligen ingen annan än den evige Guds sonen. Det här har människor svårt att tro på som utgår ifrån sitt förnuft. Vi vet att judarna, de som förkastar att Jesus är Guds son, de lär också att Messias är inte Guds son till sitt väsen. Han må kallas för Guds son. Ungefär så som Jehovas vittnen säger om Jesus. Han är inte Gud, inte sann Gud av samma väsen som fadern, men han kallas för Guds son. Men människor kan kallas för Guds son. Ja, det är rätt. Det finns bibelställen som visar att människor kan kallas för Guds söner eller Guds barn. Har jag inte sagt att ni alla är den högste söner, säger Gud i den 82:a psalmen om kungar och domare. De som har ett högt uppdrag av Gud, som Gud har utvalt att vara hans tjänare och hans domare eller kungar, de kan kallas för Guds söner. Ja, till och med gudar. Men de är ju bara människor till sitt väsen. Och nu menar både judar och Jehovas vittnen att Messias, han är en människa till sitt väsen. Han är inte Gud till sin natur, till sitt väsen. Han är inte den evige Guds son. Och det är många ställen då i Bibeln som klargör att han är Guds son. Som till exempel den andra psalmen. Du är min son, jag har idag fött dig, läser vi i 7:e versen. Eller i den 12:e, ge sonen hyllningskyss, så att han inte vredgas och ni förgås på er väg. Eller Jesaja 9 som säger om barnet som födes åt oss, som vår frälsare och konung, hans namn är stark Gud. Det förklarar man bort om man kan säga att ordet stark Gud syftar inte på barnet som föds, utan bara på fadern. Eller man säger att det ska uppfattas i överförd mening, inte som en verklig Gud till sitt väsen, utan bara till sin tjänst på något sätt. Men här i psalmen så får vi lära oss att sonen, Messias, är den evige sonen, konungarnas konung. Och vi får också lära oss lite grann av hans uppdrag. Det står i den 6:e versen, då är det sonen själv, Messias själv, som talar. Eller i den 7:e versen, Messias själv som talar. Jag vill berätta om vad beslutat är, eller själva rådslutet, det som är fastställt. Herren sade till mig, du är min son, jag har idag fött dig. Vi ser alltså att det Messias gör, gentemot dessa upproriska det att han förkunnar vem han är, vad fadern av evighet har beslutat. Messias kommer inte som en jordisk konung med svärd, utan han kommer med sin muns svärd. Han kommer med ordet. Han förkunnar vad fadern har beslutat om honom. Han är den konung som är insatt på Sion till evig tid. Han är Guds son. Och han har ett rike som är mycket större än jordiska riken. Herren har sagt, begär av mig så skall jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Uttrycket jordens ändar innebär att hans egendom, hans rike, går till den yttersta landsändan som kan letas upp på hela jordklotet. Det yttersta lilla utsprång någonstans vid Berings sund eller bortåt Australien eller Nya Zeeland eller nere vid Sydamerika. Också dit sträcker det sig. Ja, över hela jorden sträcker sig din ära. Och när det är förkunnat så börjar de upproriska och de mäktiga här på jorden, jordens konungar, komma till förstånd. 10:e versen säger, kom nu till förstånd ni konungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan, fröjda er med bävan, giv sonen hyllningskyss, så att han inte vredgas och ni förgås på er väg, till snart kunde hans vrede upptändas. Saliga är alla de som tar sin tillflykt till honom. Denne konung som är Guds son, han ger salighet. De som flyr till honom, de är saliga. I apostlagärningarna, till exempel det 4:e kapitlet från den 24:e versen, där hänvisas till den här salmen och där står det uttryckligen att det handlar om din helige tjänare Jesus. Likväl träder bibelutläggare fram, och man gör det i de förklarande noterna till NT 81 i Sverige, och man säger att det handlar inte egentligen om Jesus. Vi ser också av många ställen i apostlagärningarna, och vi hinner inte slå upp alla dessa, att Jesu lidande och död förbinds i apostlagärningarna med vad som står i den andra salmen. Redan från början när det står, varför larmar hedningarna och tänker folken få fänglighet, då citeras det och tillämpas på Pilatus och Herodes och hedningarna och till och med det gammaltestamentliga gudsfolket med överste präster och skriftlärda i spetsen, som tillsammans skaddar ihop sig emot Kristus för att få honom undanröjd. Och kommer ni ihåg vad som var anklagelsen? Jo, han har sagt sig vara Guds son. Han har sagt sig vara det som står i andra salmen. Du är min son, jag har idag fött dig, stod det ju där. Och hylla sonen. Judarna kunde inte acceptera att Messias och att Jesus Kristus var Guds son i egentlig mening. Att han var Gud. Han har gjort sig till Gud och då är han en hädare och då måste han dö. Man är blind för den bibliska läran om Guds väsen som tre personer i ett enda enigt gudomsväsen. Man accepterar inte att sonen är Gud och att anden är Gud lika mycket som fadern är Gud, och likväl icke tre gudar utan en enda Gud. Det som övergår vårt förstånd. Man bygger sin lära på vårt förmörkade förstånd. Ja, när det står i 8:e versen, begär av mig så skall jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ända till egendom. Och sedan i 9:e versen, du skall sönderslå dem med järnspira. Eller som det översätts i Septuaginta, du ska valla dem med järnspira, som lerkärl ska du krossa dem. Ja, då tillämpas det i uppenbarelseboken på Jesus Kristus och på hans eviga kungadöme och på hans seger. Ja, det tillämpas till och med på oss kristna, ty vi har del i Kristi regemente. Vi regerar med honom som konungar och präster. Vi har del i hans seger. Slå upp uppenbarelseboken 2, vers 26 och framåt ska ni få se. Uppenbarelseboken 2, 26. Den som vinner seger och intill änden troget gör mina gärningar, åt honom skall jag giva makt över hedningarna, och han skall styra dem med järnspira, liksom när man krossar lerkärl. Ni känner igen orden. De är hämtade från andra salmen. Och där gäller det om Messias, om Guds son. Och här tillämpas det om dem som vinner seger och håller ut i tron intill änden. Ja, så kan också till exempel tredje kapitlet i första Mosebok om ormens huvud som ska krossas av kvinnans säd, som ju handlar om hur Messias krossar vår fiende, också tillämpas på det troende av Paulus. De ska trampa Satan under sina fötter. Messias seger är vår seger. Den andra salmen tas också upp i Hebreerbrevet i första kapitlet 50 vers, i 50 kapitlet 50 vers, och också i Apostlagärningarna 13 från vers 32 tas det upp. Och på de här ställena betonas det att det här handlar om Jesus, och han är sonen som är upphöjd över änglarna, han är högre än alla skapade varelser. Och han har en evig makt. Den sjunde versen, du är min son, jag har idag fött dig. Det är en proklamation av det gudomliga sonskapet. Vilket innebär att Messias har universellt herradöme. Jesus proklameras som son och därmed som herre över allting. I Hebreerbrevet 5:5 så kombineras just andra salmen och den 110:e salmen, där det talas om att Messias är en överstepräst till evig tid efter Melkisedeks ordning eller sätt. Jag har roat mig med att se lite grann vad Luther har att säga om den andra salmen. Men det kan jag inte förmedla till er, för det var så mycket. Han använder närmare 100 sidor för att utlägga vad som står i den här salmen. Men där finns ju det mesta i den kristna tron, menar Luther. När det gäller den sjunde versen, du är min son, jag har idag fött dig, så säger Luther bland annat följande. Vår konung skall inte bära svärd och grunda en ny stat. Vår konung är konungarnas konung som har utsetts att undervisa. Luther bygger alltså detta på att han förkunnar vad som är beslutat. Nämligen att Messias sonen är Guds son av evighet. Och vår frälsare och hela världens herre. Messias, han är inte en jordisk konung. Han är inte en världslig kung. Vi får inte göra Kristus till en världslig kung. Hans rike får inte förväxlas med denna världens riken, säger Luther. Kristi ämbete är att lära, att predika, att kungöra Guds rådslut om honom. Och denna lära säger inte vad vi ska göra. Han kräver inte gärningar av oss, utan ger oss sina gärningar. Han lär oss inte vilka vi är. Det är lagen som gör det, loven. Utan vem han är, så att vi tar emot honom och tar emot hans gåvor. Han talar om den person om vilken Herren har sagt, du är min son. Och angående uttrycket idag, jag har idag fött dig, så betonar Luther att det kan inte uppfattas så att Jesus görs till Guds son i tiden. Vi människor kan bli Guds söner eller Guds barn, nämligen genom nya födelsen, genom tro. Vi blir adopterade, vi får barnarätt, vi blir Guds barn eller Guds söner. Men Messias, han är Guds son av naturen, till sitt väsen, av evighet. Och därför menar Luther att idag, han säger så här om idag, Gud är utanför tiden, ett andligt väsen. Därför kan han inte föda något temporalt, något fysiskt, utan frambringa något som är likt honom själv, det vill säga evigt och andligt. Idag, när det gäller Gud, har ingen början och inget slut. Denne kung är både människa och evig Gud. Nu kan man ju säga att när den evige Gudssonen i tiden fullbordade rådslut som var bestämt av evighet, då blir han bevisad vara den son som är född av evighet. Och Paulus kan ju säga i Romarbrevet 1:4 att han alltifrån uppståndelsen från de döda har bevisats vara Guds son. Annars hade han ju inte stått upp. Men den moderna teologin vill göra gällande att Jesus blir Guds son först då. Han blir insatt till Guds son först då. Men han är den evige sonen. Sedan kan vi ju tänka på vad som hände med Jesus Kristus när han döptes i Jordan. Då öppnades himmelen. Då hördes faderns röst. Och vad sa rösten? Jo, det som står i andra salmen. Denne är min älskade son, i vilken jag har behag. Hör honom. Du är min älskade son. Och detta upprepas hos de olika evangelierna. Och vi hör det igen på förklaringens berg. Denne är min älskade son. Alltså den som ni här ser. Han är den son som David hade profeterat om i andra salmen. Och nu går vi till 110:e salmen. En ganska kort psalm, men likväl svår att översätta. Men det är ingen tvekan om att denna psalm handlar om Guds evige son, den sanne Messias. Av Davidens psalm. Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Det är väl en märklig profetia. Undervisning som David kommer med. Herren sade till min herre. Gud har alltså sagt till sonen. Messias. Messias är Davids herre. Men Messias är ju också Davids son. Det står ju på många, många ställen att Messias är Davids son. Och han ska sitta på Davids tron till evig tid. Och just det. Och det är det som Jesus anknyter till när han samtalar med de så kallade skriftlärda. De är ju inga skriftlärda i rätt mening. De vränger ju skriften. De förstår inte skriftens innehåll mitt i sitt skriftstudium. Ni rannsakar skrifterna och menar i dem ha evigt liv. Och så vill man göra sig av med Kristus, Messias, förkastar honom. Den som skriften handlar om vill man inte ha att göra med. Avvisar honom. Egendomliga skriftlärde. Men till dem säger Jesus, vad synes er om Messias? Vems son är han? Ja, de vet ju att han är Davids son. Ja, men hur kan då David genom andens ingivelse kalla honom herre? Då teg de. De hade inget svar. Hur kunde David säga om sin son? Herren sa det till min herre. Messias är alltså Gud. Herre över David. Den som föddes från Davids släkt som är Davids avkomling, Davids son. De blev svarslösa. Och vad säger bibelkritiken om detta? Jo, de säger alltihop är fel. När Jesus säger att David har sagt, precis som det här står, då säger man, det har inte David sagt. Den här salmen, den måste ha kommit till långt senare. Och när det står att David har sagt det genom andens ingivelse, ja, då säger man, det tror vi inte på. Man förkastar Bibelns inspiration och auktoritet. Och när det här står att det handlar om Messias, Det som står i 110:e salmen. David har profeterat om Messias. Då säger man, det har han inte alls. Det var om en vanlig jordisk kung i Israel. Och detta står mitt i Bibeln. I utgåvan av den nya översättningen, i de förklarande noter, står rakt upp och ner denna förnekelse. Och det är ganska få, får man väl ändå säga, som ser hur allvarligt det är och höjer sin röst emot sådana förvrängningar. Hur viktig den här salmen är, den 110:e salmen, som bevis för och vittnesbörd om Messias, hans person och hans verk, det framgår av hur ofta den citeras i Nya testamentet. Det är dels denna första vers i synnerhet. Herren sa det till min Herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dit till en fotapall. Och den fjärde versen, Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Han är den evige prästen och den evige konungen, den evige Herren själv. Jag kan läsa snabbt några ställen där salmen tas upp som vittnesbörd om Jesus i Nya testamentet. Matteus 26:64, Markus 12:36, 14:62, 16:19, Lukas 20:42-43, 22:69, Apostlagärningarna 2:34, 1 Kor 15:25, Efesierbrevet 1:20, Kolosserbrevet 3:1, Hebreerbrevet 1:3-13:8-1:10-12:13:12:2. 5, 6, 10, 6, 20. Ja, nästan hela sjunde kapitlet handlar om den 110:e salmen. Ja, det finns ännu fler ställen. Det är exempel på hur självklart det är för Bibeln själv, för Guds bok, för den helige andes vittnesbörd, att 110:e salmen undervisar oss om Messias. Men det är inte självklart för det skriftlärda. Det är inte självklart för bibelkritiken. Luther tar upp den här salmen också mycket utförligt. 120 sidor använder han för att utlägga dessa 7 verser i den 110:e salmen. 120 sidor. Låt mig nu gå till den 45:e salmen. Också den salmen klargör att Messias är Gud. Det står att den här salmen gäller en konung. Och vi får snart klart för oss att det inte är vilken konung som helst. Det är den skönaste bland människors barn. En del människor har tyckt det här är besvärligt, för att det står ju om Jesus att han hade ingen yttre glans eller fägring. Han var en ringa och föraktad planta. Hur kan det då stå att han samtidigt är den skönaste bland människors barn? Jo, naturligtvis med tanke på hans natur, på hans väsen, på hans verk, på hans ämbete, på hans rike. Han är den störste, han är den skönaste, utan synd. Han är helig, han är rättfärdig. Finns det någon som är vackrare än den som är helt utan synd? Konungarnas konung, herrarnas herre. Ja, det är om honom som den här salmen handlar. Och utifrån ett gammaltestamentligt bildspråk skildras den här kungen. Ljuvlighet är utgjuten över dina läppar. Vad kan det betyda? För det finns ju inga ord som kan frälsa oss annat än konungarnas konungsord. Hans ord är det eviga livet. Det är det ljuvligaste, det bästa som finns. Guds ord, Kristi ord, Messias ord. Ljuvlighet går över hans läppar. Gud har välsignat dig evinnerligen. Det är den tredje versen. Och i den sjunde versen läser vi om hans tron. Din tron, Gud, är evig och beständig. Står det, om man tar det ord för ord. Din tron, Gud, är evig och beständig. Messias tilltalas som Gud. Din tron, o Gud, är evig och beständig. En rättvis spira är ditt rikes spira. Och i åttonde versen, du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Och sen följer ord som har översatts lite olika. Men tar jag det ord för ord så står det, därför har din Gud smort dig, o Gud, med glädjens olja mer än dina medbröder. Och så kommer i 18:e versen: folken ska lova dig för evigt och alltid. Ja, mer behöver inte sägas om denna psalm. Den tas också upp i Nya testamentet. I Hebreerbrevet 1:8 citeras den och tillämpas på Herren Jesus Kristus. Och det försöker också bibelkritiken förklara bort, givetvis. Nu ska vi gå till den 22:a psalmen. Vi läste ju nyss i Lukas att det står i psalmerna att Messias måste lida. Nu undrar jag om ni tycker att det är varmt här inne och håller på att tuppa av. Ska ni stå upp en stund? Så ni vaknar till. Egentligen skulle vi springa allihop en stund och räcka upp händerna och sträcka på er och så här. Så att ni orkar höra detta om Messias i psalmerna. Det är inte förbjudet. Stå upp allihop. Sträck på er och så gäspa. Då kan vi se med ett mera vaket sinne vad som står i 22:a psalmen. I andra versen har vi de kända orden som Jesus själv citerar på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Messias måste lida, måste bli övergiven av alla. Mina närmaste, står det i många psalmer, är borta ifrån mig allihopa. Och här till och med Gud själv. För vår skull blev han övergiven. Han tog vårt straff, vår Guds övergivenhet på sig. Det är ett missförstånd när man har sagt att Jesus misstog sig. Han föll i tvivel. Nej, han måste straffas med Guds vrede och förkastelse för att vi skulle få evigt liv. Och det står i psalmen. David har sagt detta 1000 år innan det sker. Och Jesus citerar 1000 år efter det att David genom den heliga ande har skrivit det här i förväg. Så citerar han det på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Och fastän det blir så klart att det Jesus gör är vad Gud har bestämt och i förväg förkunnat, det förutsatt, det vilar på skriften allt samman, så hånar man honom. Hör, han kallar på Elias, säger man. När man hör orden Eli, Eli, lema sabachthani. Eli betyder min Gud, och det visste man säkert mycket väl. Och de flesta visste nog vad det var han läste. Men man jäckas med honom, man hånar honom. Och det handlar nu den här psalmen om. Hur man smädar honom, 8:e versen. Man smädar honom, man skakar på huvudet. Och i Matteus 27:39, Markus 15:29, Lukas 23:35 så citeras just hur det är förutsagt i denna psalm. Att han ska bli smädad och bli hånad. I 9:e versen står det: befall dig åt Herren, han må befria honom. Ja, just det, så hånade man honom. Om du nu är Guds son, så stig ner. Du som tror nu på Gud, lita då på honom. Matteus 27:43. I 16:e versen så står det: min tunga häftar vid min gom. Det vill säga, han törstar. Jag slår upp Johannes 19:28 så får ni se hur denna psalm tas upp och tillämpas på Kristi lidande. 19:28. Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: jag är törstig. För att skriftordet skulle uppfyllas sade han: jag törstar, jag är törstig. Hela tiden så handlar han och talar han i enlighet med skriften, och för att skriften i allt skulle fullbordas. Och när allt är fullbordat så citerar han en annan psaltarpsalm, nämligen den 31, vers 6. I din hand befaller jag min ande. Du har förlossat mig, Herre, du trofaste Gud. Lukas 23:46. I din hand befaller jag min ande. Och så, allt är fullbordat. Ja, i 17:e versen står det hur det ondas hop har kringränt mig. Och mina händer och fötter har det genomborrat. I 19:e versen, det delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Och det citeras på en rad ställen i Nya testamentet. Och det finns flera detaljer i den här salmen som direkt vittnar om Kristus och hans verk. Och så har vi då, och det hinner vi nu inte gå in på, en rad salmer som talar om det svåra lidandet och som passar in på Kristi lärjungar, vår lott här i världen, hur vi får lida, men i synnerhet på Kristus själv. Till exempel 38 salmens 12 vers: mina närmaste har ställt sig långt ifrån. Det citeras sedan i Lukas 23:49: alla hans vänner stod på avstånd. Det ligger mer i det än att de bara stod ett antal meter borta ifrån honom. De kunde inte hjälpa honom, och de var ju mycket blinda för vad det var frågan om. Den 41 salmens 10 vers är ju känd. Kan slå upp den. 41 vers 10. Jag också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd lyfter nu mot mig sin häl. Judas Iskariot. Det citeras i Markus 14:18 och tillämpas på hur lärjungen förråder honom. Ja, ett viktigt ställe är ju salmen innan. Salm 40, vers 7-9. Det är ju märkliga ord. Till slaktoffer och spisoffer har du inte behag. Öppna öron har du givit mig. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag, se, jag kommer. I bokrullen är skrivet vad jag ska göra. Att göra din vilja, min Gud, är min lust och din lag är mitt hjärta. Se, jag kommer, i bokrullen är skrivet vad jag ska göra. Det är ju precis så som vi får det bekräftat i evangelierna. Han gör saker, han säger saker, och för att skriften ska fullbordas. Det står skrivet i förväg i bokrullen. Och detta tas upp i Hebreerbrevets 10 kapitel, verserna 5-7, 8-10. Men det hinner vi nu inte slå upp. Kanske vi ska se på den 69 salmen. Om vi läser den 5 versen så står det: flera än håren på mitt huvud är det som hatar mig utan sak. Många är det som vill förgöra mig, det som är mina fiender utan skäl. Vad jag inte har rövat, det måste jag betala. Och då kan vi slå upp Johannes evangeliet 15 kapitel och se vad som står i den 25 versen. Men det ordet skulle ju fullbordas som är skrivet i deras lag. Det hava hatat mig utan sak. Här ser ni, kan vi säga förbegåendet, att ordet deras lag, det syftar inte bara på Moseböckerna utan syftar på hela gamla testamentet. Ordet lag eller lov betyder Guds lära, Guds undervisning. Så man kunde översätta här Johannes 15:25. Men det ordet skulle ju fullbordas som är skrivet i Guds ord eller i Guds undervisning. Det hava hatat mig utan sak. Går vi till den 10 versen i samma psalm, så står där: ty nitälskan för ditt hus har förtärt mig, och dina smädare smädelser har fallit över mig. Och då kan vi se hur det ordet tas upp, om jag har antecknat rätt, Johannes 2, vers 17. Hans lärjungar kom då ihåg att det var skrivet: nitälskan för ditt hus skall förtära mig. Alltså när Jesus hade slagit omkull växlarnas penningar, slagit ut växlarnas penningar och stött omkull deras bord i templet, så står det hos Johannes: hans lärjungar kom då ihåg att det står skrivet i den 69 salmens 10 vers: nitälskan för ditt hus skall förtära mig. Nu har de lärt sig att se Jesus utifrån skriften. Ja, så här kunde vi fortsätta och slå upp en rad ställen i 78 salmen, 88, 89, 102, 109, inte minst 118 salmen. och många andra ställen och se hur Messias blir beskriven i förväg, hans person och hans verk, i synnerhet hans lidande för oss, för att vi skulle få frid och evig salighet. Amen.